spela. Det är väldigt många filmer och böcker de senaste åren som utforskar detta med perspektiv. Hur olika ett skeende kan te sig beroende på vem som är jaget och beroende på hur jaget uppfattar sig själv. En klassisk skildring är ju de vuxna barnen Myrdals olika uppväxtböcker som de har skrivit. När Jan Myrdal skrev Barndom så gick båda hans systrar ut och, om jag minns rätt nu, dementerade hans bild av föräldrarna Gunnar och Alva. Och de har också skrivit egna skildringar. Om det är så att man kan ha så olika bild av vad det är som händer i en och samma familj, så är det inte konstigt att det blir konflikter i ett samhälle eller länder emellan. Går vi väldigt långt tillbaka i tiden så förstår vi att hur Isak såg på Abraham och hur Ismael såg på Abraham skiljer sig väldigt åt. Och att i den asymmetrin ligger en pusselbit till konflikten som vi ser nu mellan Hamas och Israel och mellan Israel och arabvärlden. Jag vet inte hur det är med er, men för mig är det så att även om jag vet ganska väl var jag själv står i vissa frågor, så fort jag hamnar i ett samtal med en riktig människa som råkar ha motsatt ståndpunkt, så kan jag inte låta bli att förstå vad de menar. Och i viss mån också sympatisera med dem. Det blir väldigt komplicerat. Men att samtala med någon är, i alla fall i viss mån, att se samtalsämnet med hans eller hennes ögon. Det går inte längre då att liksom bara dundra på med sina egna argument. I alla fall inte om man önskar att vänskapen ska bestå. Andan i samhället idag och kulturen vill plocka fram och bearbeta detta. Att alla har sitt eget perspektiv. Att alla har rätt till sitt eget perspektiv och sin egen berättelse. Det finns ett lite krångligt uttryck. Kulturell appropriering. Som, om jag förstår det rätt, kritiserar till exempel när modeskaparen Donna Karan gjorde en Ramadan collection. Eller när popbandet Coldplay spelade in en video i ett väldigt färgglatt indiskt landskap. Eller att Frölundas hockeylag skulle ha en symbol som tillhör Amerikas ursprungsbefolkning. Nu har de väl bytt. Det kan också uppkomma diskussioner, till exempel om det är lämpligt att en vit heterosexuell skådespelare kan spela transperson. Eller att en vit skådespelare i en ljudboksinspelning läser upp en svart författares poesi. Och så vidare. Kommer ständigt nya sådana här exempel. Man skulle ju kunna säga att det är väl ändå detta som är det underbara med kultur. Att den kan tala över alla tänkbara gränser. I Sverige 2025 så kan ungdomar upptäcka antik litteratur eller Shakespeare. Eller med behållning läsa amerikanen Colson Whiteheads roman The Underground Railroad. Om hur slavar i södern under 1800-talet använde tunnlar för att fly norrut. Det är ju det som är det underbara, att kulturen kan binda ihop. Ena människor som annars kanske har lite gemensamt. Och det får oss att pröva andra människors i andra tider, perspektiv. Lära oss viktiga saker om vad det är att vara människa. Och att det inte är så enkelt som att en människa är sin grupp. Jag till exempel, som är en tämligen konservativ kristen får man väl säga, tycker väldigt mycket om Alan Hollinghursts roman The Line of Beauty, som också blev tv-serie för några år sedan, som handlar om en homosexuell man i 80-talets och den begynnande AIDS-epidemins London. Det är fullt möjligt. Så detta att vi människor speglar oss i varandra och att kultur kan lära oss att leva och lära oss om hur det är att vara människa. Kanske till och med ibland lära oss att bli bättre människor. Det verkar vara något gott. Men det räcker inte. Och det här med att vi speglar oss i varandra i rollfigurer, i film och tv-serier och böcker, det är förresten inte bara bra. Det är också riskabelt. För det blir så lätt att vi ser upp till duken som till ett altare, och så ser vi upp till dem där på skärmen som om de vore gudar. Vi vill ha deras släta hy och deras vackra kropp, deras vita leenden och lyxiga liv. Ett experiment som jag läste om i en bok av den amerikanska författaren Annie Dillard kan kanske hjälpa till och visa vad jag menar med att det är en risk. Det var några entomologer, alltså insektsforskare, som skulle studera fjärilar. Och så i ett rum så satte de upp en stor kartong med jättestora bilder på jättestora fjärilar. Fjärilshannar, fjärilshonor eller vad de nu heter. Och sen så var det också många levande fjärilar. Och så iakttog de här forskarna hur de levande fjärilarna förhöll sig till de här stora bilderna på väggen. Och vad hände då? Jo, fjärilshannarna ratade de levande fjärilshonorna till förmån för bilden på den stora fjärilshonan på väggen. Och de åkte mot bilden och de slog och slog mot bilden. Men den blev ju inte mer levande för det. Och så där kan det bli också för oss som allt för ofta låter oss förtrollas av det som händer på skärmen. Vårt vanliga liv, de vanliga människorna i vår familj, våra vanliga vänner, oss själva. Ingen ser egentligen ut som de gör där uppe på storskärmen. Och det kan leda till att vi kanske sätter vårt eget liv lite på paus. Och så låter vi oss sugas in i de här fiktiva världarna med människor som ser perfekta ut. Vi gör det hellre än att leva vårt eget liv och interagera med de riktiga människor som Gud sänt i vår väg. Det är jättetragiskt faktiskt. Och det kan också bli så att vi kan få för oss att för att vårt liv ska vara värt att leva så måste vi omstöpa oss så att vi mer liknar de gestalterna som är där uppe på filmduken. Deras hy, deras makeup, deras kroppar. Och vi kan ju nu fixa till olika kroppsdelar. Vi kan byta ut det mesta. Och ju mer vi matar oss med den här fiktiva världen, desto mer olust kan vi känna inför vårt vanliga liv. Det verkar så tråkigt och oinspirerat. Inte just en sån här kväll, men ibland annars. Vi har inte ett sånt här snyggt och smart manus. Vi vet inte vilka beslut vi ska fatta. Det är väldigt svårt att vara i relation till någon. Det skaver ständigt, ständigt. Och så kan vi börja förakta oss själva och tycka att vi är fula och tycka att det är något som inte stämmer, att vi inte trivs med att vara de som vi är. Och då tänker vi kanske att lösningen finns i teknologin. Den kan hjälpa oss att fixa till oss så att vi mer motsvarar de där gudarna som vi tillber. Men det kommer inte att räcka. Det kommer inte att hjälpa oss. Risken är nämligen väldigt stor att när vi åtgärdat en sak, till exempel näsan, så kommer den där obekväma känslan som satt betydligt djupare än en viss kroppsdel att flytta över till ett annat område. Det är demoner som vet exakt vilka knappar de ska trycka på för att få oss att må dåligt. Och om vi tar bort någon av knapparna så hittar de nya. För det finns alltid anledningar att må dåligt. Det finns alltid anledningar till att tycka illa om sig själv. Det finns alltid anledning att inte lyssna till dubbla kärleksbudet i dess helhet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Som dig själv. Så vi ska vara väldigt noga med vad vi konsumerar. Och vi ska fråga oss, hjälper den här tv-serien mig att leva? Kan jag se den och bibehålla kärlek till mig själv? Bibehålla min tacksamhet till Gud för att han har skapat mig? Blir jag en bättre vän? Hjälper den mig i mitt äktenskap? Eller bidrar den till att jag blir tröttare och tröttare på min egen omgivning och tröttare på mig själv? De frågorna tror jag kanske inte att vi ställer oss tillräckligt ofta. Men vad ska vi då spegla oss i? Om det är sant som Bibeln berättar att vi är skapade av Gud till hans avbild och har fått hans uppdrag att förvalta jorden, då räcker inte det mellanmänskliga, även om det är jätteviktigt. Vi var aldrig skapade bara för varandra. Utan först och främst är vi skapade för honom. Han skapade oss, tror jag att man kan sammanfatta, för att få någon att vara glad över. För att få någon att älska. Det var inte något han måste göra. Men den kristna uppfattningen av Gud som treenig säger oss att detta med relation är något essentiellt. Inte bara för Gud utan i Gud. Gud är relation. Fadern, sonen och anden är ett. Men de är också distinkta. De befinner sig i samspråk och samverkan med varandra. Hos Johannes läser vi, första Johannesbrevet, vi älskar för att Gud först älskade oss. Men det är också sant att säga, vi längtar efter kärlek eftersom Gud i sig själv uttrycker kärlek. Det är liksom inbyggt i det gudomliga som tre personer i en dynamisk enhet. Dorothy Sayers, deckarförfattaren som hittar på Lord Peter Wimsey, hon har skrivit den bästa boken om treenigheten som jag känner till. Den heter The Mind of the Maker och förklarar treenigheten utifrån bilden av en författare. Gud Fader är författaren som får en idé, en vision. Sonen är idén när den blir kött, alltså när den skrivs ner och trycks i en bok. Och anden är den gemenskap som blir möjlig mellan författaren och den som läser boken. Och till den sortens gemenskap är vi kallade. Vi är kallade att älska Gud tillbaka, att delta i den här maffiga kosmiska dansen som Gud har bjudit upp till. Gud längtar efter oss, efter att, som tror jag det var Augustinus som sa, längtar efter att vi ska längta efter honom. Det är en passionerad kärlek. Och det låter ju bra, men det är faktiskt inte alls säkert att vi längtar efter det. Vi kanske mer föredrar en värdig distans. Såna kan vi vara. Livet med skärmarna verkar få oss att längta allt mer efter att få vara i fred. I alla fall så märker jag det hos mig själv. Att slippa synas. Att, om vi ska hårdra det, få titta på när andra lever hellre än att leva själv. Det är i alla fall en frestelse som vi ska se upp med. En av mina favoritromaner handlar om just detta. Det är 70-talsklassikern Maken av Gun-Britt Sundström. Den handlar om Martina som är student i Stockholm och som möter Gustav. Och Gustav älskar Martina passionerat i princip från första stund. Han vet precis vad han vill. Han vill ha gemenskap med henne på alla nivåer. Intellektuellt, praktiskt, erotiskt, andligt. Hon tycker visserligen om honom. Och kanske skulle hon till och med säga att hon älskar honom. Men hon värjer sig boken igenom mot den här våldsamma entusiasmen som han har gentemot henne. Hon vill vara i fred. Hon är lite så här, lite mer som Lilla My. Hon kan inte vara lika helhjärtad som han är. till slut så väljer hon, ni som vill läsa boken, ni kan hålla för öronen nu. Till slut så väljer hon ensamheten. Hon säger nej till Gustav. Och så där kan det ju bli människor emellan. Men det är sorgligt om det blir så mellan oss och Gud. Då är det liksom så att då fattar vi inte riktigt vad det är vi ratar. Det är väldigt lätt att säga att man gillar kärlek och att det är målet. Men det finns också någonting i oss som vill vända sig bort. Och som drar sig mot skuggorna och mot mörkret. Och den frestelsen, den får vi leva med. Den kan när som helst dyka upp. Det är ormens röst som lockar oss. Precis som den en gång lockade Eva. Som lockar med oberoende, med frihet, autonomi. Det är du värd. Ormen vill hålla oss från faderns kärlek. Och har en mängd strategier för att uppnå sitt mål. Det måste inte vara att vi säger nej på det sättet att vi blir uttalade ateister. Det är nästan mer praktiskt med det där långsamma, sövande nejet som inte är uttalat. Det är bara så att man mer och mer liksom glider in i en ganska behaglig andlig sömn. Och jag tror det är i 6:e Narnia-boken så finns det en stark scen som beskriver precis detta. Silvertronen heter den boken. Barnen har av Aslan fått i uppdrag att leta efter en försvunnen prins som de förstår är bortrövad. Och när de hittar honom så är han fånge hos en mäktig häxa som håller till i underjorden och som har lurat honom till att tro att de där tankarna och drömmarna som han har om sol och gräs och ett land som heter Narnia, om himmel, att det bara är fantasi och illusion. Och barnen som försöker säga till honom att han inte har inbillat sig, de blir själva förtrollade av häxan som har en hel liten filosofisk diskussion med dem där de i början kraftfullt hävdar att det finns något sånt som sol och gräs och himmel och Narnia. Men när förtrollningen börjat verka ordentligt så sluddrar de bara lite grann så här, det finns ingen sol. Det finns bara lampor. Men tänk om det är så att jag ger bort en stor del av mitt liv. Att jag investerar det i sånt som egentligen är uttryck för att jag inte aktar mitt liv. Varför egentligen, om jag älskar livet, vill jag tillbringa så stor del av det med att titta på hur andra lever? Är jag som fjärilen som gång på gång söker mig upp till den stora bilden fastän jag egentligen vet att den inte är levande och att jag kan inte få någon egentlig gemenskap med den stora bilden? En som visste hur besvärligt det kan vara med människor, det var ju förstås Josef Stalin. Han lär ha sagt, och det är så bra, ingen människa, inget problem. Det förklarar väldigt mycket av världshistorien. Han har helt rätt i detta. Men det är ju de riktiga människorna som Gud skapade och som han dog för. Och det var för deras skull som det skedde allt det där med Jesus och korset och Golgata. För vår skull, din och min. Nu 2 söndagar så har vi fått följa den samariska kvinnan och hennes möte med Jesus. Hon var ju en av alla de här besvärliga typerna. Hon hade krånglat till sitt liv något enormt. Hon gick omkring med skuld och skam. Hon undvek andra och föredrog sina tv-serier. Men så dyker Jesus upp där vid brunnen och ser henne på ett märkligt sätt. Han söker hennes blick. Och under samtalets gång så kommer hon allt mer att börja lita på den blicken. Att den vill henne väl, att den är på riktigt. Han ser henne och med tanke på hur uppriktig han är mot henne så måste vi nog anta att hans röst är full av kärlek. För annars så skulle hon nog ha sprungit sin väg när han har börjat tala om hennes promiskuösa liv. Men hon gör inte det, utan hon stannar kvar. Hon litar på honom. Och det är han som gör att hon återknyter kontakten med sina grannar, de andra i stan. Gemenskapen med Jesus gör att hon vågar bryta tystnaden. Och hon delar med sig av det som hon har upplevt. Och hon bär Jesus till dem. Det är en sån väldigt bra skildring av hur Guds kärlek verkar. Den är personlig, den ges, någon tar emot den och längtar sen att ge den vidare till andra. Och Guds värme ger också kraft att lämna destruktiva vanor. För de flesta av oss behöver helande på flera nivåer. Kvinnan vid brunnen möter Jesus liksom i ögonhöjd. Zacchaeus å sin sida, han har gömt sig uppe i trädet. Jesus kikar upp och får syn på honom. Hagar, hon är förkrossad och har sjunkit ner där ute i öknen. Gud ser henne. Gud har förstås sett dem redan innan de får syn på att han ser dem. Men det är i det där mötet som undret sker. Att kärleken som ges också tas emot. Gun-Britt Sundström, hon som skrev den här romanen om Martina och Gustav, hon sa i någon intervju att det är väldigt vanligt med romaner som handlar om någon som älskar. Men det är inte så vanligt med skildringar om hur det är att vara älskad och att det kan vara besvärligt. Det tror jag att hon har rätt i. Därför är vi kanske ovana vid att fundera över om det är sant att Gud älskar mig. Vad ska jag göra med den kunskapen? Hur ska jag förhålla mig? Jag säger ibland att jag tror att Gud älskar varje människa som om hon vore den enda i världen. Och den passionerade kärleken är exklusiv. Den ser bara den älskade, den har valt. Och eftersom Gud är Gud så tror jag att det är möjligt att han kan välja oss alla på det sättet, på ett exklusivt sätt. I vår tid så kanske detta låter som en väldigt gammalmodig tanke, att man skulle behöva välja. För vi vill ofta ha allt. Som en romantitel av Fredrik Ekelund, Jag vill ha hela världen. Vi vill ha thai-maten, men vi gillar också högrevsburgarna. Vi gillar killar, men vem vet, vi kanske gillar tjejer också. Det är fullt möjligt. Vi vill kunna välja utifrån hur det känns. Och ofta framstår det som att detta hur det känns, att det är vår tids religion. Någonting heligt, någonting som ingen får ifrågasätta. Ändå vet jag med mig att jag ofta längtar efter sånt som jag vet inte är bra för mig. Och den längtan kan vara sann på det sättet att den är på riktigt, att känslan är på riktigt. Men den är inte nödvändigtvis sann på det sättet att det är min skyldighet att i alla väder följa den. Om jag till exempel blir förtjust i någon annan än min man, så skulle det kunna vara en jättestark känsla. Men att känslan är stark gör den ju inte till någon bra seismograf i mitt liv. Det är inte sant att vi kan få allt. Inte här i världen i alla fall. Vi måste välja. Inte bara när vi gifter oss, utan varje dag måste vi välja. Och kanske är det så att vi varje dag på nytt behöver säga ja till Gud, till hans kärlek. Vissa dagar, även om vi tror på honom, så lever vi kanske i mörkret, bortvända, och vill inte veta av hans kärlek. Vi vill hellre ha tv-serierna och strunta i sånt där som meningen med livet och präster som pratar om anspråksfulla saker. Det kan vara jättejobbigt faktiskt. Jag förstår er. Fy vad jobbigt ni har det just nu. Men jag närmar mig slutet nu. Paulus, han uttrycker det på sitt speciella sätt. Att varje dag behöver vi dö och uppstå med Kristus. Alltså varje dag behöver vi påminna oss om vad Gud har gjort för oss. Och leva i det. Varje dag behöver vi hoppa in i den berättelsen som Piff och Puff på julafton i julkortet. Det behöver vi göra varje dag med Gud. Varje dag behöver vi vända oss rätt och ta emot räcker oss. Om och om igen. För ormen eller häxan eller Voldemort, de många namn, vill förtrolla oss varje dag. Få oss att tänka att ingenting av det där egentligen är så himla viktigt. Det är som en av personerna i Fåfängans fyrverkeri. Det är en tegelstensroman av Tom Wolfe, men den blev också en väldigt känd film. Som handlar om, både boken och filmen, om en börsmäklare och hans storslagna tankar om sig själv. Han säger ofta så här på morgonen när han kommer till kontoret: I'm the master of the universe. Och så känner han sig väldigt bra och lycklig. En annan figur i boken, som i filmen spelas av en ung Bruce Willis. På slutet där så sitter han i rännstenen och så citerar han Bibeln. Han säger så här: vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sin själ? Well, säger Bruce, there are compensations. Och så där kan det kännas när man sitter där framför plasma-tvn. Det är så sant då, det som utspelar sig där. Men utanför tv-rummet så pågår livet, lever människor, söker Gud efter vår blick. Efter att ge oss av sin kärlek och efter att vi ska ge den kärleken vidare till andra. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Jag vet inte riktigt varför, men jag har alltid älskat de orden. Jag tänker att det där nya namnet representerar vem Gud har skapat mig till att vara och hans kallelse för mig. Det är evangelium i vår tid att Gud har vår identitet i säkert förvar. Vi kan vara förvirrade, men Gud vet vilka vi är. Och det är nog också så att det bara är tillsammans med honom som vi kan vara de som han har kallat oss till att vara. Som han har skapat oss till. Och det är när vi kommer in i den kallelsen, när vi hoppar in där i julkortet, det är då som vi kan vara fria. Som Paulus skriver på ett annat ställe, lite mer begripligt: ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Fullständig som Guds kunskap om mig. Påminn er de orden innan ni går och lägger er ikväll. Vad betyder det om det är sant att Gud känner mig så väl? Om vi tar detta till oss så kan det gå åt två håll. Antingen så blir vi överväldigade och rädda och rymmer vår väg som Jona, som gav sig av åt precis tvärtom håll än det Gud sagt att han skulle bege sig till. Eller så börjar vi söka honom, börjar vi upptäcka hans kärlek, svara på den, börjar lita på att Gud har en tanke med oss och att han hela tiden håller på att forma oss även när vi inte känner det. Vi måste inte designa oss själva. Vi måste inte designa vårt liv. Vi kan lita på att han vet vilka vi är och att det är han som är den bästa formgivaren. Må Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och samveten hos Kristus Jesus. Amen.
Anna-Sofia för det du delade med oss. Det är så viktigt, tror jag, att stanna upp för de här frågorna. Du formulerade så väl också, men jag har redan glömt vad du sa. Men, att vi tittar på andra som lever så att vi glömmer att leva själva eller något sånt där, var det så. Och det var ju verkligen ett ljus som gick upp för mig. För det är ju någonstans där man hamnar lätt idag. Jag tänkte också på någonting annat här du sa på slutet. Det här bibelordet med Guds fullständiga kunskap om oss var och en. Det fick mig att tänka på igår morse. För då satt jag lite sådär groggig som man kan vara på morgonen vid frukosten. Och blängde på ett mjölkpaket. Och började läsa på texten där. Jag ska inte ha en predikan så ni behöver inte oroa er. Men jag ska ta fram, för jag fotade det här mjölkpaketet. Jag har en sån här skärm som man kan fästna vid. Där har vi det. Det stod nämligen om BRIS. Skicka sms till 11611. Du kan alltid höra av dig till BRIS, står det. Och så är det en liten text här. Om du mår dåligt, om något har hänt eller om du funderar på något, då finns vi på BRIS här. Skicka ett sms till 11611 så får du svar från en av våra kuratorer. Det är gratis och vi kan inte se vem du är. Och jag tänkte på det, att det är så bra det här att de gör reklam på det sättet. För jag tänker mig in i den där situationen, ett barn som har det tufft hemma och man liksom vill bara stänga av det som pågår, så fastnar man som jag då med blicken på mjölkpaketet och så får man de här orden till sig. Men det fick mig också att tänka på att det finns ett bibelord som talar om det BRIS står för, barnens rätt i samhället. Så tänkte jag på Johannes 3, 16-17. Nej, det är nog tidigare, men Johannes i alla fall. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och då tänkte jag, då gjorde jag om den här texten. Och det vill jag läsa nu innan vi bjuder in till lite förbön. Då blir det så här. BRIG heter det då, barnens rätt i Gud. Och det börjar likadant. Om du mår dåligt, om något har hänt eller om du funderar på något, då finns jag här. Skicka en tanke, en suck och jag kommer att svara dig. Det är gratis och jag vet allt om dig. Vi har ett BRIG. Det finns en rättighet för oss. Och det stora med BRIG, det är att det inte bara som BRIS som är till för offren, utan detta gäller både offren och förövarna. Vi får alltid kontakta Gud och han möter oss där vi är. Om du är offret så kommer han med läkedom. Om du är förövaren så hjälper han dig att ta ansvar och han skriver av din skuld. Så den här stunden nu får vi komma inför Gud med allt det vi bär på. Vi kan bara utgjuta det i lovsången, men vi kan också ta möjligheten att gå till förbön. Vi har frågat Anna-Sofia och hon är gärna med som förebedjare. Även Elisabeth kommer att vara förebedjare. Och var där inne i orangeriet kommer förbönen finnas. Men jag kommer också att finnas i sakristian och där kan man ha lite mer samtalsform i bönen. Om jag står i dörröppningen där nere så betyder det att jag är ledig. Står jag inte där så är jag i samtal. Men vi tar bara en kort bön för den här sista delen av kvällen. Tack Gud att du är så kärleksfull, så barmhärtig. Tack att du har en längtan efter var och en av oss. En längtan som är så svår att ta till oss många gånger, för vi vet att vi förtjänar inte det. Men du bryr dig inte om det. Du har betalat hela priset för att vi ska förstå att din omfamning är där för oss. Du bara väntar på oss. Och Herre, vi vill inte stå avsides och bara betrakta den nåden, den kärleken, och tro att det är någon för någon annan. Herre, vi vill springa in i den famnen. Vi vill springa in i den famnen, Fader. Så kom och möt oss var och en nu, Herre. Och gör ditt verk i oss, Herre. Amen.